Hej och välkomna till Bli säker-podden. Den här veckan ska vi prata om när tillverkaren blir utpressaren. Nästan ett Halloween-avsnitt, men vi är ju inte inne i oktober ännu.
Nej, det är vi inte. Det är bara augusti än så länge. Ja, datum vet vi. Vilket datum är det, Peter?
Det är den 7 augusti 2025 när vi spelar in och avsnittet släpps den 8 augusti, faktiskt också 2025. Mm.
Och podden produceras precis som vanligt av Nika Systems och SSF Stöldskyddsföreningen med Säkerhetskollen. Och i veckans huvudämne så kommer ni få reda på den absurda situation som Peter teasade här precis i inledningen. Men innan vi kommer in på det så måste vi gå igenom veckans snabbisar. Och vi har lite glädjande, vet du vad Peter, det är bra faktiskt att vi har glädjande nyheter.
Ett, så att, ja, ett, två faktiskt skulle jag säga. Ja? Vi börjar med att uBlock Origin Lite återkommer till Safari.
Precis, för vi har ju pratat många, många gånger om behovet av annonsblockerare på grund av de annonser som försöker lura användare att antingen installera skadeprogram eller läcka personuppgifter. Vi har framförallt pratat om behovet av att dölja de annonser som visas längst upp i sökresultatet på till exempel Google och som lätt kan misstas för att vara riktiga sökresultat. FBI har ju gått ut med en uppmaning om att installera annonsblockerare för att dölja den typen av annons, och min kära kollega Peter vet allt för väl hur viktigt det är att dölja just den typen av just annons.
Det är bara du, Karl Emil Lika, som fortfarande kommer ihåg den incidenten, tror jag.
Ja, och om ni vill veta mer om varför det är så viktigt och varför Peter kommer minnas det för all liv i framtid också, så lägger vi en länk till avsnittet som handlar om just hur Peter råkade bli kapad i våra show notes. Men vi har i alla fall konstaterat att vi behöver ha en annonsblockerare för att dölja den typen av annonser. Och då har det varit lite problem för de som använder Safari på macOS eller på iOS. För Safari har ju inte haft den självklara annonsblockeraren, alltså uBlock Origin. Den har funnits för Safari, men den försvann i samband med släppet av Safari 13. Som släpptes 2019, för då blev den gamla versionen inkompatibel med Safari. Men nu i veckan så har utvecklaren Raymond Hill meddelat att nu är den tillbaka. Nu går det återigen att installera uBlock Origin i Safari, och det går dessutom i mobilversionen. Safari är ju den enda webbläsaren på iOS som har stöd för tillägg. Edge kommer få det, och sen finns det lite nisch webbläsare också, men bland de stora så är Safari den enda som än så länge har stöd för tillägg. Och nu går det då att installera uBlock Origin Lite, alltså den här lite avskalade versionen, i Safari för att till exempel blockera de annonser som vi har uppmanat att blockera. Och även FBI har uppmanat att blockera för att inte råka bli lurad. Väldigt glädjande att den innehållsblockeraren, ska jag egentligen kalla det, för det är mycket mer än en annonsblockerare. Man behöver inte ens blockera annonser med den, men man kan blockera saker som då till exempel sökmotors sökresultatsliknande annonser, eller för den sakens skull webbplatser som är kända för att sprida skadlig kod. Så uBlock Origin är tillgänglig nu för Safari. För att den ska fungera så måste du uppdatera till iOS 18.6 eller macOS 15.6. Men det bör du göra oavsett vad. Så passa på att göra det om du inte redan har gjort det. Jag personligen kommer nog ändå inte byta till Safari. Safari har ju varit helt otänkbart för mig i och med att uBlock Origin inte har funnits. Men jag kommer troligtvis att hålla kvar vid Brave. Och det är för att Brave har ju en inbyggd innehållsblockerare som inte behöver något tillägg för att fungera. Och Brave har också lite andra funktioner. Till exempel så kan Brave blockera så att såna här irriterande webbplatser som vill automatiskt skicka över mig till deras app istället för att fortsätta använda webbläsaren, de kan inte skicka över mig. Jag får stanna i webbläsaren precis som jag vill. Någonting som jag framförallt tidigare behövde för TikTok, för jag körde TikTok via webbversionen på mobilen. Nu har jag slutat med det för att de har begränsat den så pass mycket, så nu får jag bara se två stycken klipp innan jag blockeras. Men den fanns tidigare i alla fall, och då höll ju TikTok hela tiden på att automatiskt försöka skjuta över mig till TikTok-appen eller till App Store som jag hamnade i eftersom jag inte hade appen installerad. Men nu har de gjort det så att jag inte ens kan använda webbversionen av TikTok. Så för TikToks del behöver jag inte. Men det finns många andra sådana här appar som webbplatser som beter sig illa. Försöker skjuta över mig till appen fast jag inte vill det. Och det kan jag blockera med Brave också. Så jag kommer nog stanna med Brave. Men för alla de som älskar Safari och vill dra nytta av de funktioner som finns i Safari men saknas i Brave. Till exempel stöd för flera profiler. Ni har nu en riktigt bra innehålls/annonsblockerare med öppen källkod. Det är uBlock Origin Lite, och den finns att ladda ner från App Store nu.
Det kanske är bra med bara två TikTok innan man får gå vidare.
Ja, alltså egentligen är jag ju glad för att TikTok har gjort så att jag inte vill använda TikTok längre, för att jag spenderade allt för mycket tid på att doomscrolla på TikTok. Så tack TikTok för att ni har förlorat mig som användare.
Ja. Vi går vidare och har en uppföljning då till Fyndik, där du har varit och shoppat loss lagringsmedia.
Mm. Vi hade ju för några veckor sedan ett huvudämne som handlade om den granskning som vi gjorde på SSF kring bedrägliga lagringsmedier. Och jag lovade att det skulle komma två stycken nyheter till. Nu bjuder jag på den näst sista nyheten då. Nämligen att på Fyndik så upptäckte vi inte bara sådana här lagringsenheter som var manipulerade så att de visade en större kapacitet än vad de i själva verket hade och resulterade i att användare förlorade filer. Vi hittade också rena piratkopior. Jag hittade till exempel piratkopierade minneskort som såg ut att komma från Xiaomi och Lenovo. Jag hittade USB-minnen, 11 stycken USB-minnen som alla såg ut att komma från HP, men alla de här hade priser som gjorde att jag insåg direkt att det är inte bara piratkopior, det där är kapacitetsmanipulerade piratkopior. Och jag beställde ett minneskort från Xiaomi, ett från Lenovo, båda de två kom, och de minneskorten var märkta, så det såg ut som att de kom från Xiaomi och Lenovo. De hade riktiga logotyperna på sig, men de var manipulerade så att de inte rymde den utlovade kapaciteten. Och jag tänker framförallt ifall någon fotograf har köpt de här minneskorten. För fotografer tänker kanske, det är väldigt viktigt för mig att jag inte blir av med några filer, så jag köper bara från riktiga, trovärdiga varumärken. Och så köper de sådana här minneskort, och då blir det av med filer.
Svårt att upprepa bröllopet.
Ja, det hade ju varit det absolut värsta. Ifall en fotograf har köpt sådana här minneskort och använder dem i ett sammanhang där det inte går att... ifall minneskortet som vi spelar in den här podden på skulle bli korrupt, det värsta som händer är att vi får äta lunch, dricka en kopp kaffe och ställa oss här och spela in igen. Men ifall någon använder de minneskorten för att spela in ett bröllop eller ta bilder på ett bröllop, det går inte att säga åt brudparet, skulle vi kunna köra det här en gång till? det är verkligen en hemsk situation. Och jag kontaktade givetvis CDON som äger Fyndik med anledning av det här och fick en kommentar från deras compliance-chef Ymit Jailali.
Att minneskorten från Lenovo och Xiaomi hade manipulerad kapacitet är naturligtvis oacceptabelt. Därför kommer vi att noggrant granska vissa produktkategorier för att snabbare kunna identifiera, ta bort och utesluta liknande problem framöver.
Mm. Och de där två, jag beställde två av de 11 HP USB-minnena också. Båda av dem försvann på något konstigt sätt i leveransen, trots att det var från två olika säljare. Men efter att jag påpekade det här så har åtminstone Fyndik rensat bort samtliga falska USB-minnen från HP. Men tyvärr kvarstår det här problemet, för att två veckor efter att jag informerade Fyndik och CDON så kollade jag, vad finns det nu där? Finns det fortfarande några sådana här bedrägliga USB-minnen och minneskort? Och jag hittade bland annat piratkopierade, kapacitetsmanipulerade minneskort från Sony. Jag vet det för att priset är omöjligt. Och bilden som vi visar här för er som tittar på videoversionen och som ligger länkad i show notes för er som lyssnar på ljudversionen visar ett av de här tre Sony-minneskorten som jag hittade i måndags. Och mig veteligen, Peter, är det inte lite konstigt att Sony skulle sälja minneskort med sandisk design?
Ja, det finns väl vissa tecken som är i farans riktning där, ja.
Ja, givetvis. Sonys minneskort ser inte ut som sandisk minneskort. Sony har sin egen design. Sandisk är ju största tillverkaren av minneskort i världen, mig veteligen i alla fall. Men deras karaktäristiska design används inte för den sakens skull av deras konkurrenter.
Nej.
Och sen hittade jag också, det här är inte piratkopior på samma sätt, men det var minneskort från Sandian.
Ja, är det indiska varianten av sandisk då?
Eller? Ja, det är alltså sandisk design och så är varumärket Sandian utbytt så att det står på minneskorten istället för sandisk. Och jag säger faktiskt att det är utbytt för att när jag tog en av de här bilderna och la in den i Photoshop och anpassade nivåerna för att kunna försöka hitta spår av bildmanipulation, då såg jag att bilderna väldigt uppenbart var manipulerade. Någon hade bytt ut Sandisk-logotypen och klistrat dit Sandian-logotypen istället. De minneskorten är nu också bortplockade efter att jag rapporterade det, men problemet kvarstår faktiskt med andra minneskort när vi står här och spelar in podden på torsdags förmiddagen. Så vi får se hur CD-ON och Fyndiq lyckas lösa det här på sikt. Jag har bjudit in deras compliance chef till podden, så förhoppningsvis kommer vi få en intervju med honom. Så det är ett gott skäl att fortsätta prenumerera på podden. Ett annat gott skäl är att det var som sagt två avslöjanden som var kvar, så vi har fortfarande kvar ett och vi har tyvärr sparat det värsta till slutet.
Tyvärr. Man ska chocka i lagom mängd.
Ja, men kom ihåg, om ni köper minneskort, USB-minnen och USB-minnen från etablerade varumärken och seriösa återförsäljare, då är ni på den säkra sidan.
Ja, det är nog svårt annars att hindra det där, tror jag. Mm. Vi hoppar till någonting som också är en följetong, men i AI-världen. För nu har vi alltså sommarens fjärde AI-chattläcka.
Ja. Det här är ett ämne som vi har pratat om tre gånger tidigare under sommaren. Första gången var i samband med att rättstvisten mellan OpenAI som driver och äger ChatGPT och New York Times gjorde att OpenAI var tvungna att spara chattarna, även sådana chattar som användarna raderade för att kunna lämna ut dem. Så det var en väldigt viktig sak i och med att det påverkar ju vad verktyget kan användas till. Jag lägger en länk i show notes till er som vill läsa mer om det här, för jag har skrivit en artikel om det på Säkerhetskollen där jag förklarar mer detaljerat vad det innebär. Sen så hade vi incidenten med Meta AIs discovery-funktion där de som använde Metas AI-tjänst oavsiktligt delade chattar i ett publikt upptäcktsflöde. Sen hade vi incidenten där en säkerhetsforskare upptäckte att han kunde få tillgång till andra användares chattar bara genom att ändra numret i webbläsaren som webbläsaren efterfrågade. Det åtgärdades visserligen redan i januari, men det avslöjades för offentligheten nu under sommaren. Och nu har vi då tyvärr fått ett fjärde exempel på att sådana här chattar läcker. Och den här gången handlade det om ChatGPT igen och en funktion som fanns i ChatGPT som var kopplad till delningsfunktionen. I ChatGPT kan du välja att dela en chatt med vänner. Den chatten delar du då genom att den chatten får ett publikt ID med en publik adress. Alla som har den adressen kan komma åt chatten. Men den inställningen hade också en extra kryssruta som man kunde kryssa i för att göra den chatten indexerbar för sökmotorer, vilket gjorde att chattar oavsiktligt delades så att Google och Bing också för den sakens skull indexerade och listade de här chattarna så att andra användare kunde söka bland dem. Det är nu åtgärdat och OpenAI:s CISO, deras Chief Information Security Officer, skrev så här i ett inlägg på Twitter, fritt översatt till svenska.
Vi har precis tagit bort en funktion ifrån ChatGPT som gjorde det möjligt för användare att göra sina konversationer synliga för sökmotorer, till exempel Google. Det här var ett kortlivat experiment för att hjälpa människor att upptäcka användbara konversationer. Funktionen krävde att användaren aktivt valde att dela en utvald chatt och därefter kryssade i en ruta för att den skulle delas med sökmotorer. I slutändan anser vi att funktionen introducerade för många risker för att användare oavsiktligt skulle dela information de inte hade för avsikt att dela. Och därför tar vi nu bort alternativet. Vi arbetar även med att få det innehållet som redan indexerat borttaget från aktuella sökmotorer. Ändringen rullas ut till alla användare fram till imorgon bitti.
Och det här publicerades alltså den 1 augusti, så nu ska det då vara borta för alla användare. När jag nu söker efter såna här chattar på Google, då är de också borttagna från Googles index, men de finns fortfarande kvar i Bings index. Och sen kommer de givetvis finnas kvar för all evig framtid i Web Archive, åtminstone så länge som Web Archive lever. Och det här är en bra påminnelse om att även om det stod vid den här rutan att kryssar du i den så kommer du att dela det här så att sökmotorer kan se det, så är det lite riskabelt att introducera den typen av möjlighet för användare. För jag tror att många bara förutsatt att ja, men det där är en kryssruta som jag ska godkänna för att dela överhuvudtaget. Men det var i själva verket en extra inställning. Så ytterligare en påminnelse om att saker kan läcka oavsiktligt, och det är det som gör det så viktigt att företag inte bara har en AI-policy för vilka AI-tjänster som medarbetarna får använda, utan också tränar medarbetarna i hur de använder de här AI-tjänsterna på ett säkert sätt. Och med anledning av det så kommer jag lite osökt att tänka på nyheten som har florerat i veckan, där det har kritiserats att statsminister Ulf Kristersson använder ChatGPT, vilket jag tyckte var lite konstigt, att det blev sån kritikstorm för att statsministern använder ChatGPT.
Ja, fast tror du inte de menar att chattministern bör inte statsministern bör inte använda ChatGPT utan att lyssnat på Bli säker-poddens råd och rekommendationer runt hur vi använder ChatGPT i myndighet och företag?
Det är ju mycket möjligt, och alltså, först och främst så måste regeringskansliet ha, om det är regeringskansliet som ansvarar för det, IT-avdelningen som styr för vad våra kära politiker får göra. De måste ju ha godkänt den AI-tjänsten från första början, inklusive vad som får göras med den. Men hör och häpna, jag personligen ser inga problem med att vår statsminister använder ChatGPT så länge som han är medveten om att OpenAI kan läsa och lämna ut allt han skriver. Så det begränsar ju vad den kan användas till. Allting kan lämnas ut, och det är ett amerikanskt bolag. Och tänker på att precis som med alla andra sådana här AI-tjänster och AI-chattbottar, så kan ChatGPT hitta på precis vad som helst och till och med ha med påhittade källhänvisningar som gör att det verkar extra trovärdigt. Jag använder ju ChatGPT för att hitta nya vinklar för att utmana mig själv, så jag ser inga problem med det, med att han använder det i sig. Det handlar om att det måste användas på ett säkert sätt, och han måste vara medveten om de två sakerna. Allt han skriver kan läsas av OpenAI och lämnas ut, och dessutom precis som andra AI-chattbottar så kan AI-chattbotten hos ChatGPT hallucinera ihop precis vad som helst.
Ja, och det är precis som alla vi som använder ChatGPT och andra AI-chattbottar. Jag tror att mycket av den här diskussionen handlar om att det här är ny teknik och vi läser in så mycket i det här att det kommer påverka så mycket. Och så gör vi alltid med ny teknik. Mm. Men För att sätta det i perspektiv så minns vi kanske alla när vår Carl Bildt vidarebefordrade regeringsmailen till sin Gmail för att kunna läsa den på iPaden. Mm. Mycket dåligt.
Ja, och det här är ju sådana saker som berör alla molntjänster. Vilka molntjänster kan våra politiker använda? Kan våra politiker använda amerikanska molntjänster som inte totalstreckskrypterar informationen? Det enda som är lite speciellt med just AI-tjänster, det är ju det här ifall de ger falsk information, om de antingen på grund av det underlag de har tränats på av misstag ger fel information eller utelämnar information, alternativt om de har manipulerats på ett sätt så att de faktiskt ska ge falsk information. Så som i avsnittet vi gjorde om DeepSeek, där vi pratade om hur DeepSeek har manipulerats för att föra fram den, nu menar jag alltså själva DeepSeek-tjänsten, inte DeepSeek-modellen, hur DeepSeek-tjänsten har manipulerats för att föra fram kinesiska kommunistpartiets propaganda. Jag lägger en länk till det i våra show notes också om ni vill lyssna på det. Och sen har vi ju faktiskt en god nyhet till.
Ja. Google, go.gl lever vidare ett tag till.
Ja, ett tag till. Vi vet inte hur länge, men tidigare så har vi ju pratat om att Googles populära kortlänkstjänst go.gl skulle bryta alla länkar förutom Google Maps-länkarna. Alltså alla länkar som börjar på go.gl skulle sluta funka den 25 augusti i år. Men nu den 1 augusti tror jag det var, så publicerade Google ett blogginlägg där de meddelade att de ändrar sig och kommer bara att bryta de länkar som inte längre hade aktiv trafik i slutet av 2024. Det finns lite mer information om det här i en artikel på Säkerhetskollen som ligger länkad i våra show notes, men jag lyfter det här bara för att vi har tidigare pratat om problematiken med att Google tänkte bryta så många av de länkar som utgör webben idag.
Ja, och bryta saker, det händer inom smarta hemvärlden, eller den uppkopplade världen.
Ja.
För nu ska vi prata om någonting som är ett riktigt dåligt och hemskt Norge-skämt.
Ja, det var bra där. Alltså, tänk er följande situation. Det finns 38 000 norska hushåll. Runt omkring i vintermörkra Norge finns det 38 000 norska hushåll som har köpt en smart hemlösning. Men en aktör hittar möjligheten att på distans installera egen kod på de här smarta hemmens hubbar som styr hela de smarta hemmen. Och en sen natt drar de nytta, aktören drar nytta av den här möjligheten och rullar ut en uppdatering som låser funktionaliteten i hubben och kräver en lösensumma från ägarna. Aktören säger att ni måste betala 1188 kronor per år om du vill få tillbaka kontrollen, eller om ni vill få tillbaka kontrollen över era smarta hem.
Detta presenteras av Poddteatern, signerat Karl-Emil Nicka.
Det här är någonting som faktiskt har hänt. Det som är lite konstigt i sammanhanget, det är vem den här aktören är. För den aktören är tillverkaren. Vi pratar om Future Home. Future Home, det är en norsk tillverkare av smarta hemprylar, och enligt dem själva så har de då installerat sina smarta hemprylar, eller fått sina smarta hemprylar installerade i 38 000 norska hushåll. Det här var ett företag som gick i konkurs tidigare i år, men det återuppstod med de gamla ägarna som delägare. Men de här nya, det nya bolaget, de som då hade köpt konkursboet, de hade fortfarande möjlighet att skicka ut automatiska uppdateringar till de här smarta hemhubbarna. Och de drog nytta av det. De skickade ut en uppdatering som gjorde att hubben krävde en prenumerationstjänst för att fungera som tidigare. Det som tidigare hade varit gratis, det krävde nu en prenumerationstjänst som kostade 1188 norska kronor per år för att den skulle fortsätta funka som tidigare. Jag vill vara väldigt noga med att nu inledningsvis poängtera att ifall situationen hade varit den att kunder hade köpt den här hubben och den hubben hade en fjärrstyrningsfunktion som förlitade sig på en molntjänst. Och den molntjänsten gick ner i samband med att bolaget gick i konkurs. Jag hade inte haft några problem med det överhuvudtaget. Det hade varit helt naturligt. Vi har sett det tidigare i smarta hemsammanhang att ja, molntjänsten, den går ner och då försvinner möjligheten att fjärrstyra hemmet. Men den här hubben, den marknadsfördes uttryckligen som en hubb som hade stöd för lokal styrning. Future Home skrev så här på sin webbplats fritt översatt till svenska.
Med Smart Hub 2 fortsätter automatiseringarna som du har satt upp att fungera även om internet går ner.
Mm. Och det där är jätteviktigt, för minns du Peter Telstiknet?
Ja.
Det var liksom en av de första stora smarta hemhubbarna. Den förlitade sig helt och hållet på internet och en molntjänst för att styra automationerna, vilket gjorde att om internet gick ner då slutade automationerna funka. När jag 2015 tror jag det var byggde mitt senaste smarta hem, då var jag därför jättenoga med att den hubben och de lösningarna som jag valde skulle fungera offline. Så även om internet gick ner skulle allting fortsätta precis som tidigare. Och så har det här smarta hemmet tuggat på i över 10 år nu. Det har fungerat utan anmärkning i 10 år. Det är till och med så att hubben har inte ens någon uppkoppling till internet. Allting styrs bara lokalt i nätverket. När jag öppnar ytterdörren, då tänds entrélampan. Det är inte konstigare än så. Allting fungerar lokalt. Allting fungerar utan internet. Om internet går ner, då påverkas jag inte mer än att jag inte kan styra saker på via VPN på distans.
Men, ja. Vi hade ett svenskt fall som då hamnade på, ska vi säga, den rätta sidan. En Genic är ett styrdon till värme och så som styrs baserat på pris, spotpris. Och de gick i konkurs och så startade de igång igen och så blev det en abonnemangstjänst. Men som du säger, Karl-Emilika, den tjänsten var ju alltid beroende av sina servrar eller den produkten, vilket ju också var tydligt. Och alternativet hade ju varit att de stängdes ner permanent då istället. Så,
precis.
Ja, det här var ju väldigt, väldigt skumt och mysko. Hur hela friden försöker de komma runt det?
Ja, de försöker nu då, och nu är vi då tillbaka på Future Home. De försöker då få de gamla kunderna att börja betala för en tjänst för att de ska återfå funktionaliteten som de tidigare hade. Och de skriver på sin webbplats om vad som händer om kunderna inte betalar. Och då skriver de så här bland annat. Appen blir låst. Du förlorar åtkomst till att styra enheter samt konfigurera automationer, lägen, genvägar och energitjänster. Vilket bland annat innebär då att termostater och dimrar, de kan inte längre styras via appen. Inte ens lokalt i det lokala nätverket. Och lampor och strömbrytare som kommunicerar via hubben, alltså en knapp som skickar ett kommando till hubben, tänd lampa, det kommer sluta funka. Så du kommer inte kunna tända de lamporna som förlitar sig på kommunikation som går via hubben om du inte betalar. Och det är till och med så att de skriver så här på sin webbplats på engelska. Jag läser det på engelska för att det blir faktiskt ännu mer effektfullt på engelska. De skriver på fullaste allvar så här också, som en varning till kunderna som vill teckna sig för en 4 veckors provprenumeration på den här nya tjänsten men sen inte betalar. Citat. Important. If you activate the service but fail to pay the invoice, the service will be terminated without notice. Och sen hoppar vi lite i citatet. An invoice will go to debt collection at a certain point if not paid. Jag förvånas lite över att de tror att sån här utpressning funkar. Men situationen tar inte slut här. För att det här hade bara varit en tragisk historia ifall det inte hade fortsatt på det här viset. För Louis Rossman, som jag tror att några av våra prenumeranter åtminstone känner till. Jag lägger en länk till hans YouTube-kanal i våra show notes också. Han har tidigare reparerat MacBooks, kritiserat chattkontroll och liknande. Och nu är han konsumenträttsaktivist. Och han meddelade att hans konsumenträttsorganisation betalar $5,000 till den som lyckas låsa upp den här hubben så att den återfår sin ursprungliga funktionalitet. Alltså hittar någon lösning för att ta bort nedlåsningen och återställa hubben till så som den var tidigare. Och när det blev känt, då tog den norska tekniksajten tech.no och kontaktade vdn för Future Home, som beslutade sig för att lämna en kommentar där jag bara kan tänka mig att han hade bestämt sig för att graven han stod i nog kunde grävas lite djupare. Så han sa så här, fritt översatt till svenska:
det är beklagligt att vi nu måste lägga tid och resurser på att stärka säkerheten kring en efterfrågad tjänst istället för att vidareutveckla funktionalitet till förmån för våra kunder. Öyvind Friis.
Alltså, det här är ju så oseriöst det kan bli. Alltså, på grund av att det nu finns $5,000 till den som lyckas låsa upp den här hubben, så ska de lägga tid och resurser på att stärka säkerheten. Alltså, de ska inte lägga tid och resurser på att stärka säkerheten för att skydda mot attacker och skydda kunderna, utan skydda sina produkter mot kunderna. Sen är det självfallet så att om det upptäcks en sårbarhet som gör att det går att ändra mjukvaran, då är det en sårbarhet som skulle kunna utnyttjas för att attackera de här användarna också. Men på något sätt känner jag att de redan är attackerade. Det är lite som frågan, vem är the bad guy i det här sammanhanget? Och det finns ett citat till i den här artikeln som gör att jag känner mig ganska säker på vem the bad guy är. För vdn fortsätter genom att säga så här, fritt översatt till svenska:
obehörig åtkomst till programvara räknas som olaglig hacking och bestraffas enligt norsk lag. Slut på citat.
Och varken du eller jag är ju bekant med norsk lag, så jag har faktiskt ingen aning om vad det är som gäller där. Men någonting som jag åtminstone kan säga ur ett moraliskt perspektiv, det är att jag tror att, ur ett strikt moraliskt perspektiv, inte juridiskt, olaglig hacking, företag, vi tänker på företaget som nu då ber om att få den här månadsavgiften / lösensumman. De har köpt ett konkursbo och de utnyttjade den möjligheten för att låsa kundernas hubbar. Ta bort funktioner från kundernas hubbar om de inte betalade. Om ett företag som inte ens är den ursprungliga utvecklaren utan som bara har förvärvat konkursboet utnyttjar den möjligheten, är det då inte ur ett moraliskt perspektiv åtminstone de som är de här illegala hackarna?
Ja, det är ju, finns ju många principer och även andra lagar runt det här. I Norge så finns ju exempelvis lite hårdare konsumenträttsliga lagar med 5 års garanti på exempelvis konsumentteknik. De kallar inte det garanti, men det finns vissa rättigheter där. Och här är ju en väldigt fin linje om funktioner då som försvinner. Och dessutom så, jag menar, äger ens, hur funkar det ens vid konkurs? Vem äger de här hubbarna? Eller jag, i och för sig, jag äger den själv, för jag har ju köpt den. Ja. Men det finns mycket runt det här som jag tror att...
Men, om du har köpt den,
ja.
Vad säger du då i så fall ifall ett företag som förvärvar, företag som en gång utvecklar den, ändrar i din mjukvara?
Nej, men det,
har du verkligen köpt den
det
då?
Är ju, om man säger, det finns ju nya EU-rättsliga, nu är inte Norge med EU, men det är ju även relaterat till det. Nu finns ju ännu nyare lagar som säger då att funktionen som vi får, de måste bestå. Och det finns runt vissa uppdateringar och så vidare. Som, vi ska inte gå in på detaljer nu, lika lite som vi ska prata om det olaglig hacking och lösa det här. Poängen är ju att det är ju en väldigt snårskog och det är principiellt väldigt komplicerat. Lättast är ju att bara slänga ut den och köpa en ny hub, för det här är ju en helt vanlig Z-Wave och Zigbee. Det är standards. Prylarna är ju inte Future Homes som jag förstår, utan det är ju bara hubben.
Ja, det är Future Homes som har gjort hubben. Och sen så har de kanske white-labelat Z-Wave och Zigbee-prylar också. Det är möjligt. Men det är Z-Wave och Zigbee, standardiserade protokoll som används för kommunikation.
Så skaffa en ny lösning bara. Det är väl lättast, tänker jag. principiellt är det ju väldigt fel och juridiskt väldigt snårskogigt och praktiskt väldigt lätt att bara skaffa någonting nytt.
Ja, och vill ni veta vad en norsk konsumenträttsjurist säger om saken så lägger vi en länk till tech.no, för det är kanske mer relevant att höra vad någon som faktiskt jobbar med de konsumenträttsliga frågorna i Norge tycker om det juridiska än vad jag och Peter tror, spekulerar kring. Ja. Läs den artikeln om ni vill veta mer om det. Men den där poängen, Peter, den är väldigt bra. Att byt ut hubben istället för att betala utpressarna. För när det kommer till den här hubben så finns det alternativ. Det går alltså att behålla till exempel lampknapparna, armaturer och liknande, men använda en annan hubb som är kompatibel med Z-Wave och Zigbee. Så om jag hade hamnat i den här situationen hade det inte fallit mig in att ens överväga att betala den månadsavgiften. Inte på grund av att månadsavgiften är för hög, utan på grund av att det här är helt oacceptabelt beteende. Det är helt oacceptabelt att vi lever i en värld där tillverkaren kan bli utpressaren. Och med det sagt, är vi färdiga med veckans smått galna podd. Men ja, vi är självfallet tillbaka nästa vecka igen förhoppningsvis med någonting lite roligare och någonting som inte känns lika vansinnigt. Men jag får ju konstatera så här 312 avsnitt in. Vi lever i en galen värld och det kommer vi göra under de kommande åren också. Så passa jättegärna på att prenumerera på podden och lämna en recension om ni känner för det. Så är vi nästa vecka tillbaka igen med ett nytt avsnitt av podden som gör er lite säkrare för varje vecka som går. Tack så mycket för att ni har lyssnat.